Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten. Mot rymdens norskens sky och markens snö. Det gamla året lägger sig att dö. Ring själa ringning över land och vatten. Ring in det nya och ring ut det gamla. I årets första skälvande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut. Och ring in sanningen till oss som famlar. Ring våra tankar ut ur sorgens häkten. Och ring huggsvalelse till sargad barm. Ring hatet ut emellan rik och arm. Och ring försoning in till jordens släkten. Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar. Och ring frångestaltningar av split och skiv. Ring in ett ädlare, ett högre liv. Med bättre syften, mer rena lager. Ring ut bekymren, sorgerna och nöden. Och ring ut den frusna tiden återvarm. Ring ut i tystnad diktens gatularm. Men ring till sångarhjärtan skapa glöden. Ring ut en stolthet som blott räknar anor. För talets lömskhet av stundens försåt. Ring in det rätta på triumfens stråt. Och ring in till seger mänsklighetens fan.
Det där var Expressens kulturchef Viktor Malm som läste Alfred Tennysons Nyårsklockan i översättning av Edvard Fredin. Vackert, eller hur?
Otroligt.
Jag tycker han borde få det som officiellt uppdrag.
Ja, jag kan inte
se
en
tidsfråga.
En bättre lämpad skånsk klangfull stämma.
Det är väl då att den är skånsk,
ja.
Som är...
Men jag trodde vi skulle säga att det var en anonym lyssnare som hade skickat in en fin inspelning till oss. Men vi röjde den här anonyma lyssnarens identitet omedelbart.
Ingen hade kunnat gissa. Välkomna till 17:e avsnittet av Gästabudet, tema nyår. Som ni kanske redan har hört så kommer det dyka upp lite reklam i det här avsnittet. Det är för att Gästabudet har flyttat till Acast eller sålt vår själ. Och vill man undvika den här reklamen och ta del av extra material för varje avsnitt den här gången, vårt samtal om litteraturåret som har gått, eller bara stötta Gästabudet så att vi kan spela in fler avsnitt per år, så är man välkommen att prenumerera. Och mer information om detta hittar man på vår hemsida gastabudet.com. Och nytt för det här avsnittet är också att vi för första gången har en gäst som inte är Viktor Malm. Varmt välkommen ska jag säga till Agri Ismail.
Tack.
Litteraturkritiker på Expressen Kultur. Sitter i redaktionsrådet för Glänta och debuterar nästa år med den asbra debutromanen Hyper som kommer ut på både svenska. Ska den heta Hyper på svenska?
Ja, Hyper.
Ja, för du har precis talat dig varm för att man ska uttala ord och namn på det språk som man befinner
precis.
Sig på.
Precis. Men det kommer inte stavas som bettingföretaget Hyper. H-A-J-P-E-R.
DN-stavning som vi kallar det på DN.
Som kommer på Albert Borners förlag på svenska och på något förlag på engelska. Som ja. Ännu är lite hemligt. På
som är lite hemligt för
agentur.
Att jag har bytt förlag. Ja. Ja.
Dessutom affärsjurist, småbarnspappa och ägare av den enorma svarta kungspudeln Mefistofeles. Vill du säga några ord om honom?
Han är älskvärd men missförstådd och ständigt väldigt kåt. Men vi älskar honom ändå.
sitter såklart här också med Rebecka Kärde.
Ja, det är jag. Hej.
Osthandlerska och ägare av den eBay-köpta gatuhunden Florian.
Vad var det du kallade honom?
Du har ju köpt honom på eBay.
Ja, ja, jag tyckte så här Uber. Och där har jag verkligen inte köpt honom. Nej, men precis. Ja. Jo, men så är det. Kleinanzeigen.
Och med Mikaela Blomqvist.
Hej.
Göteborgare, husdjursfri och gästaburens huspsykolog.
Stämmer.
Och vi befinner oss på Mikaelas hotellrum i Unique
Hotel.
Vill du berätta om det här hotellet?
Ja, men det är en kedja där det finns två hotell i Stockholm som heter Unique Hotel. Men jag har bara bott på det här på Jungfrugatan. Och här har jag bott ett antal gånger nu. Och jag tycker att det är väldigt bra, inte just för att det är så unikt, utan snarare för att det är så anonymt.
Minns du den här filmen Final Destination 2?
Mm.
Det är en titel som jag har tänkt på upprepade gånger i mitt liv. Av
The Neverending Story 2 också.
Ja. Ja.
Jag fattar ingenting.
Hur kan det finnas två Final Destination, Mikaela Blomqvist?
Ja.
Vi ska idag prata om nyårsafton. Eller nyår. En tid på det som kan vara svår för många med psykologiska.
Som vanligt i Gästeberget så har vi ingen manus, utan vi improviserar väldigt mycket utifrån talepunkter. Och även det här temat kan man väl säga, det var väl lite så hoprafsat påkommet för att vi så gärna ville spela in ett avsnitt.
Vad menar du, Rebecka? Nyår är verkligen min favorithögtid på året.
Jag älskar också nyår. Jag tänker bara att liksom, till exempel autofiktion eller pengar och sånt, det är lite mer avancerade ämnen kanske.
Men jag teman.
Ja, men jag är den sista att spotta på nyår.
Bara för att det är en smal genre så betyder det inte att det är en betydelselös genre.
Som vi kommer upptäcka i detta avsnitt.
Men först undrar jag, hur har era 2022 varit? Är det de som känner för att börja? Det här är ett tryggt rum.
Jag tycker det känns som att året har varit så himla långt. Och till skillnad från när jag var barn och så tycker jag, nu tycker jag att det är något positivt. Alltså, jag tycker det är något hemskt när man känner att tiden bara går snabbt. Och det har inte hänt någonting. Men jag tycker att det här året för mig känns på något sätt som 3 år eller 5 år. Och samtidigt så har jag inte gjort det jag hade föresatt mig att göra.
Vilket
det här
är?
Året. Det är något som har med arbete att göra och det har jag inte gjort.
Det låter lite, när du formulerar så, som att du var lyckligare som barn än som vuxen. Eller tvärtom med det. Att du ville att tiden skulle gå fort när du var barn. Men nu som vuxen så vill du dra ut på den.
Nej, men när jag var barn så ville jag bara bli... Jag vill inte bli vuxen utan jag vill bli tonåring. Men nu när jag är vuxen så vill jag ju hinna göra saker. Så då vill jag ju att tiden ska gå långsamt. Men när jag var barn så kände jag bara att jag ville utvecklas och att liksom gå framåt på ett annat sätt. Men som vuxen så är det inte självklart att man går framåt, utan det kan ju tvärtom vara så att tiden bara går utan att man själv går framåt på något sätt. De flesta barn utvecklas ju ändå på något sätt, får man hoppas.
Men man kan chansera som vuxen.
Ja, ja. Eller bara liksom stagnera och det händer ingenting och man är fastlåst i något liksom. Och den känslan har jag faktiskt inte haft i år, så det är väl väldigt positivt.
Agri, hur har ditt 2022 varit?
Inte det bästa. Jag brukar sätta ett mål för varje år. Det här ska jag göra det här året, det här ska jag åstadkomma. Och det stora målet för det här året var att få ett förlagskontrakt, vilket hände i mars. Det var ju kul. Men det känns också som att det är ett limboår, eftersom så mycket av det jag gjort inte kommer bli verklighet förrän om många år senare. Så det har känts som att det är mycket jobb för framtiden och inte mycket som ger mig någonting i dagsläget.
Som ditt barn, till exempel. Jag är nu bara 1 år gammal.
Ja, men han har börjat prata nu, så det är ju positivt. Vi kan kommunicera. Ja.
För jag tänker, det måste ju vara samma sak. Alltså, om man har barn, då blir det ju också som att varje år går framåt på ett annat sätt.
Ja, man lever mycket i deras utveckling, tänker
jag.
Ja, eller
precis.
Man ser.
Precis.
Ja, tiden blir ju barntiden igen. För att några månader kan vara en evighet. För att du förknippar det med, ja, men det var de månaderna det här hände. Vilket innan barn, det fanns ju inte. Det var ju bara tid som gick väldigt snabbt. Mm. Och jag tänker att som barn så är det mycket skola, liksom skolåret. Och jag har en dagbok som jag hittade nyligen där det var typ jag var kär i en ny tjej varannan sida. Det hände ju inte längre liksom att typ varannan dag man bara, åh gud, den här personen så.
Mikaela Blomqvist, himlar menande med.
Ja, ja. Så tid var ju annorlunda, men det börjar bli det igen.
Rebecca, 2022. Det har ju varit ett speciellt år för dig i och med att du har förlorat nästan alla dina ägodelar.
Ja, alltså, och ändå tror jag att det har varit mitt livs bästa år.
Herregud.
Vågar jag utropa?
Oj!
Ja. Nej, men jag vet inte vad som skulle kunna konkurrera med 2022. Jag tycker att det har varit helt fantastiskt. Jag har levt i mer än någonsin, tror jag, i enlighet med mina önskemål och principer. Jag har haft otroligt roligt. Det har varit stimulerande intellektuellt. Jag har rest mycket. Det är väldigt lite jag saknar från 2022. Jag tycker att det har varit helt förträffligt. Och jag har förlorat alla mina ägodelar.
Otroligt.
Ja. Nej, men jag var i min... Jag nämnde ju det i förra avsnittet att min lägenhet har brunnit ner. Och jag var i den i måndags, det vill säga för 4 dagar sedan, för första gången sedan det hände, och fick bekräftat att ja, det är ju inte så mycket kvar. Det är en del böcker kvar. Böckerna har faktiskt klarat sig.
Gud vad skönt. Och ja, dina anteckningsböcker?
En del av dem har klarat sig. En del gamla dagböcker och sånt har klarat sig också. Men alla möbler och alltså, allt är förstört för att det har inte brunnit i det. Elden nådde aldrig min lägenhet, men däremot så nådde släktningen min lägenhet. Och
gud vad poetiskt.
Ja, det har något ändå. Och det är bättre än i lägenheten över och lägenheten bredvid, för det här taket ramlat in också, så att det är liksom bar himmel. Det har det inte än i min lägenhet. Men däremot så är väggarna täckta av ett mögellager som är som att, alltså, det ser ut som att man har kondylom typ. Det är liksom bubbligt och flera centimeter tjockt. Och jag hade, alltså, jag var inne där i 45 minuter, men jag hade liksom andningssvårigheter och huvudvärk i, alltså, hela dagen efter. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och då hade jag ändå skyddsmask medan sånt jag var i lägenheten. Men det var en väldigt speciell känsla att jag bodde i den lägenheten i 5-6 år och genomgick flera viktiga faser i mitt liv i den här lägenheten. Och nu är den, det var som att vara på liksom Titanic. Det är bara en helt bizarr undervattensvärld, och alla möbler och sånt är täckta av det här lagret av... Nej, men samtidigt så är jag så mycket fatalist att jag tycker att det har något. Jag tycker att det här var ju en ovanlig erfarenhet som jag inte hade innan, och nu har jag den. Och vad spännande och vad intressant att ha varit med om det här, och nu går jag in i en ny fas där jag inte har några ägodelar och jag känner mig väldigt fri.
Så hellre en lägenhet som får kondylom än att man själv får det?
Alla gånger, säger jag, utan att ha haft kondylom. Men okay, jag vill bara påpeka, men jag kan ju ändå, jag har ju viss inlevelseförmåga, om än inte kondylom. Och därför tänker jag att absolut, mycket hellre det här.
Men jag tänker på det lite relaterat till detta då, när jag satt och himla, eller liksom med ögonen när du talar om det här att, men man blir inte förälskad i en ny person varje dag, och det blir ju naturligtvis inte jag heller, men däremot, alltså, jag tycker att jag har hittat tillbaka till den här känslan av att det händer saker, alltså det händer nya saker.
Det är också för att pandemin har lättat, tänker jag. Det blir kanske ännu mer påtagligt för mig som bor i Tyskland, att det här har ju varit som ett år i, alltså det har varit som
Tövädersåret,
det är liksom glasnost i Tyskland efter lockdown. Men det måste ju ändå vara liknande i Sverige.
Jag tror att för min del så är det väl också att jag flyttade i mitten av november. Så att det har liksom varit ett år i ett nytt kvarter. Och att man liksom ser säsongen i ett nytt kvarter och sådär. Och...
Men det är ett renare break om lägenheten brinner ner än att bara flytta. Det är liksom ett bättre avslut.
Ja, det är den mer radikala metoden.
Ja, om ens ex skulle dö, då är det slut. Om man liksom ska springa in i hen på Coop liksom, en gång per år. Det är inte samma sak.
Så jag är helt med dig.
Mikaela, varför har du inte satt eld på din förra lägenhet och mördat dina ex?
För att jag inte får.
Jättebra svar, tycker jag.
Men vad tycker ni om nyår då, som högtid? Det känns som att jag och Lyra redan har uttalat oss väldigt positivt om detta.
Jag tycker väldigt illa om nyår. Jag tycker det är svårt att ha roligt på nyår. Det är ofta så forcerat, tycker jag. Det är samma som midsommar, fast på midsommar har jag faktiskt haft roligt. Jag har svårt att minnas att jag har haft riktigt roligt. Jag har haft trevliga nyårsaftnar, men jag har aldrig haft en riktigt rolig nyårsafton, tror jag.
Fast jag tycker det är bättre än alla andra högtider, för att det är liksom... Jag tycker det är mindre forcerat på ett sätt, för det känns som alla har den inställningen till nyår, att så här, ja, det här är bara en siffra som ändras i almanackan, men nu ses vi här ändå och firar det. Och då kan man liksom investera det med så mycket symbolisk mening. Julen till exempel har ju redan en så stark symbolisk mening för alla, och alla bara så här, åh, nu ska vi ha så trevligt. Men nyår, det är som att alla har enorma förväntningar och samtidigt inga förväntningar. Och så kan vad som helst hända. Man kan bli gravid med tvillingar till exempel, som jag blev förra nyårsafton.
Bara på nyårsafton?
Ja, eller nyårsdagen eller någon gång där omkring. Det är lite svårt att säga.
Vi säger nyårsafton.
Exakt, ja.
Men det finns en jättebra låt som jag tyckte mycket om i tonåren, som heter New Year's Kiss med Cassie Tone for the Painfully Alone, som är så smalt amerikanskt lo-fi indieband. Och då handlar det om dagen efter nyårsafton, och så är det så här att ja, det är liksom i du-form till någon tjej, och så blev det så här, men det blev inte som du hade tänkt dig, att det skulle vara liksom, du skulle stå på en balkong och kyssa någon med champagne på läpparna, utan du stod och hånglade med någon kille upptryckt mot ett skåp med kakmix. Och det tycker jag, alltså det är liksom, det är så lätt för nyårsafton att slå över i misär på något sätt, för att om det inte är fint, om det inte är champagne och hummer, så blir det helt plötsligt på något sätt som att man har misslyckats, så att man kan inte bara sitta och äta en grönsaksgryta hemma med sina vänner och dricka öl, utan då är det som att man har en deppig nyårsafton. Eller att...
Fast man gör ju aldrig det. Det händer ju alltid någonting på nyårsafton. Alltså det är alltid någonting som är lite, alltså som är, det behöver inte vara champagne bokstavligt talat, men det finns alltid en champagnekvot.
En champagne, en flaska champagne kan man ju alltid köpa. Så det är ju inte problemet, men
nej, men förstår du vad jag menar? Det finns alltid, det finns en högtidlighet.
Shout out till alla lyssnare, ni kan alltid köpa en flaska champagne. Ni kanske tror att ni inte har råd, men
Då finns det annat man kan spara in på. Och så...
Ja, men då kör man en flaska Turlis och så är det bra med det. Nej, men för jag tycker ändå att det alltid finns... Jag älskar nyår, för jag tycker att det är den enda i Sverige sant karnevaliska högtiden. Det är liksom den högtid som är mest...
Så sant, och Valborg ju för sig.
Ja, fast
midsommar också väl?
Ja, Valborg är fan trashigt.
Valborg är trashigt.
Nyår, alla är snygga på
midsommar
nyår också.
Midsommar är kallt.
Och fullt påklädda eftersom det är kallt ute.
Ja, det gillar jag verkligen.
Nej, men det är också så att det är liksom...
Man kan prata med vem som helst på stan på tolvslaget.
Ja, och de är snygga, härliga, roliga, trevliga. Men det blir inte så att man bara ligger bakom en buske liksom, eftersom det är...
Nej, för då dör
så
man
kallt
ju.
Ute.
Man sorterar ju ut. Några lägger sig bakom en buske på nyår, men de kommer ju inte med in i januari sen.
Jag är mer team Mikaela här. Jag känner att förhoppningen aldrig motsvaras av den faktiska verkligheten. Det är alltid så att man bygger upp någonting som ska hända, och sen stressar man för att man ska räkna ner till midnatt och sen hångla någon med någon mot en vägg med kakmix på ansiktet. Liksom.
Men det är inte ens du.
Nej, det är inte jag.
The painfully alone. Ja. Det är inte ens du. Men Agri, du och jag som har hund, för oss har ju nyår kanske blivit rätt mycket sämre sen vi skaffade det.
Gud ja. Förra nyår så var jag inne i vårt sovrum. Det kommer hända i år igen. Det kommer kanske vara en annan film. Men jag satte på en film på min iPad, och så var jag med hunden i sovrummet med alla ljus släckta och sån här, vad heter de där gardinerna som ljusmörk...
Persienner?
Nej, men specifika...
Mörkläggningsgardiner?
De, exakt.
Som under kriget.
Mm, precis. Och så kramar jag honom och lovar honom att det kommer bli okej. Så det kommer vi göra i år igen.
Men nu ska vi prata lite om 2023. Med hjälp av den mest litterära av alla nyårstraditioner jag känner till. Nämligen den persiska 1300-talspoeten Hafiz. Känner ni till honom?
Ja, jag hade en liten persisk period när jag läste Erik Hermelins översättningar och Hafiz och sådär när jag var ung. Det var en bra period.
Det var en bra period.
Ja, jag menade inte ung på något periodiskt sätt. Det var en av mina bättre perioder.
Ja, jag är uppvuxen med Hafiz och Omar Khayyam och andra persiska poeter. Så jag är väl insatt, skulle jag säga.
Har du firat ett Hafiz nyår någon gång?
Alltså Nowruz. Det är ju kurdisk nyår också. Det firar vi. Vi tog tillbaka det. Det slutade kurderna med fram till typ 50-talet. Och de gjorde det till en del av frihetsrörelsen att ta ett icke-islamskt nyår. Så sen 50-talet så börjar man fira Nowruz igen. Så det hoppar över elden och så. Det är ju den logiska dagen för nyår. Det är ju 21 mars.
Varför är det logiskt som nyår?
För att det är ett nytt år som börjar. Saker blir grönt.
Vårdagjämningen.
Jaha.
Livet kommer tillbaka.
Ja. Okej.
Men nej, vi ska göra det i mitten av vintern. Och sen ska vi ha januari och februari att genomlida.
Nu är vi ju en dag ifrån vintersolståndet. Årets kortaste dag. Så det är ju stark kulturell appropriering på att läsa Hafiz idag.
Vi ska säga att vi spelar in detta den 22 december för att kunna släppa att... Vi pratade lite om att spela in ett julavsnitt, men det var tyvärr inte logistiskt möjligt. Så därför blir det då ett julavsnitt. Men vi har champagne, vi har druckit kava, Lyra har glitter på sig. Tro inte att det saknat nyårsstämning.
Vi har varit på KB och ätit råbiff.
Ja. Jag är väldigt besviken på era outfits, måste jag säga. Rebecca och Michaela har någon slags jumpers.
Vi reser ju.
Ja, eller precis. Michaela,
ja, det är ju det.
Låtsas inte som att ni inte reser med andra kläder i väskan.
Nej, men jag ska ju hem imorgon. Jag åker upp hit bara för detta. Jag hade tänkt, ska jag säga, att ha faktiskt en finare kjol och höga skor. Men sen så i morse så orkade jag inte.
Du har ju en väldigt snygg skinnkjol på dig. Den har jag inga problem med. Men din jumper är ju också fin. Men den är ju inte så nyårsglittrig liksom. Och Agri har någon slags kofta på sig också. Jag är besviken. Ja. Jag vill bara föra det till protokollet.
Det var det.
Nej, men Hafiz, eller Hafiz, eller det stavas lite olika när man ska transkribera till vårt alfabet, men han är ju enormt stor i Mellanöstern, alltså typ lika stor som Shakespeare är.
Ja, alltså det är när den persiska eller islamska revolutionen skedde, så var de tvungna att ta ett möte där de, för det är ju mycket vin, man super mycket och det är mycket kvinnor.
I poesin,
så hur ska man förhålla sig till någonting som är lika stort som Shakespeare, vars innehåll går rakt emot den revolution man för. Och det som den här det här rådet kom fram till då var att det vinet och de kvinnor som diskuteras i poesin är himlens vin och kvinnor. Och därför är det inte en synd.
Jaha, det är helt metaforiskt.
Ja, liksom, det var...
Inte i det här livet.
Ayatollornas tolkning av det för att det skulle fortsätta kunna finnas, för att det skulle inte gå att förbjuda.
Var det samma med Omar Khayyam? För där sups det också
där sups det in i helvete.
Ja, alltså Hafiz frekventerade väldigt mycket vinstugor, som det hette, i hans samtida Shiraz i Persien på 1300-talet. Och det var liksom som någon slags rumlare till eller horhus nästan, egentligen. Där det fanns lättsinniga kvinnor och vinet flödade. Samtidigt som det var ju liksom, ja, men precis som i Europa på medeltiden, ett enormt religiöst samhälle. Jag tror att i hans Shiraz så fanns det 500 moskéer bara i den staden. Men han var någon slags hovpoet och någon slags hovrumlare på samma gång. Vilket ju är den status som vi alla vill uppnå på något sätt.
Jag tror du har bäst chans på det, tror jag.
Tack, Gaila. Betyder mycket för mig som småbarnsförälder. Nej, men alltså Hafiz anses ju vara oöversättlig. Dessutom. Och efter att ha hört några strofer lästa på persiska utan att förstå det överhuvudtaget så kan jag verkligen fatta det. Den här översättningen som jag sitter med här av Ashk Dahlén, kolla vad gullig han är, det finns en bild här på baksidan. Han är typ 39 men ser ut som kanske 27.
Ja, riktigt söt.
När den här boken kommer. Det är ju den första direktöversättningen av här till svenska.
Vadå, resten har varit från typ engelska?
Ja, och tyska. Goethe hade en enorm Hafez-period till exempel. Nej, men han anses vara oöversättlig för att det är så himla musikalisk poesi. Och på svenska i Ash Dahléns översättning Bless His Tender Little Boy Heart så ja, det blir inte riktigt Shakespeare. Det får man ha lite överseende med.
Men blir Shakespeare Shakespeare på svenska?
Nej, det skulle man inte heller säga, utan det blir pilsnerfilm på svenska. Nej. Som alla andra översättningar.
Carl August Tagbergs översättningar är underbara.
Jag tycker att det här med oöversättbar, det är klart att det ligger något i det, och att vissa är svårare att översätta till vissa språk än andra. Så är det ju, men det handlar också, det är lite grann en definitionsfråga, för ibland kan man gå omkring och tro att någon är oöversättbar. Sen kommer det plötsligt en översättning som fångar någonting som man inte trodde var möjligt.
Det har bara inte funnits ett tillräckligt stort översättargeni.
Ja.
Det är möjligt att Ash Dahlén, som dock är en stor Hafez-expert skulle jag säga, efter att ha läst hans inledningar till den här boken, inte är det översättargeniet. Men jag tänkte ändå försöka i linje med kulturell appropriering att göra Hafez-spådomar åt er. För det är tydligen så, enligt en iransk väninne i alla fall, att man ofta använder Hafez, att man slår upp en random sida i hans divan. Det här är då bara ett urval av översatta dikter. Och får en strof som definierar ens år som ska komma. Så det tänkte jag nu göra åt er. Är det någon som vill vara först?
Ja, men kör.
Ja, Agri, då får du säga stopp medan jag slår i den här boken. Så ska jag hitta en strof.
Stopp.
Och så säg stopp när jag petar på den här sidan.
Stopp.
Bara de barmhärtiga mottog mig i sin famn. Varför klandrade du min berusning, orätt trogne? Rumlarens öde är skrivet av försynens hand.
Nice.
Hur tolkar du det här?
Att jag ska vara mer nykter 2023?
Det låter ju tvärtom. Det låter ju som att du kommer gå runt och vara så full så att du kommer bli klandrad av alla som inte är riktigt på de här.
Ja, men jag ser det här som en varning som jag ska liksom värja mig mot. Ja.
Okej, shit. Rumlarens öde är skrivet av försynens hand. Jag tolkar det som att det låter som att meningen är att du ska vara djupt berusad.
Ja, också, men också som att det finns risk att du kan bryta nyckelbenet.
Vilket jag i och för sig aldrig har gjort, så det är ju en ny upplevelse, som att få lägenheten nere på hand.
Exakt, tips med andra ord.
Ja, Rebecka, är du redo för din spådom?
Ja.
Då får du säga stopp.
Stopp.
Säg stopp igen.
Stopp.
Du är anden som omsveper min klena kropp. En man sökte kava av längtan efter dina läppar.
Vänta, kava?
Kava den heliga stenen.
Ja, inte kremat.
I natt såg jag honom kyssande vinstugans dörr.
Det här låter som något i mitt tidigare liv.
Vill du utveckla?
Nej, men inga alkoholister för mig.
Nej, det är väl mer som att någon kommer bli alkoholiserad on your behalf i 2023. Tolkar jag det som.
Jag bestrider det här. Det kommer inte hända. Okej. Men vad vet han om
det? Du är anden som omsveper hans klena kropp.
I och för sig sant.
Jag reagerar så när det var där klena kropp. Så blev jag liksom, oj. Gud, det stämmer.
Nu tycker jag att vi går vidare till Mikaela.
Okej. Du får säga stopp.
Jag känner mig rädd nu. Stopp.
Säg stopp igen.
Stopp.
Folket lockas av predikantens ord om paradiset. De druckna fängslas av väntan vid hans port. Sufien dansar till musiken i åkallans vind. Vi lyfter handen av längtan efter bägaren.
Detta var ju jättebra. Det tolkar jag som att jag kommer skriva något jättebra det kommande året, eller?
Predikantens ord om paradiset.
Ja.
Eller har jag
storhetsvansinne då?
Nej, det är den enda möjliga tolkningen. Och också, jag tänkte, jag såg genast framför mig en teaterpublik Så jag tror att även din kritikergärning kommer förlöpa alldeles lysande.
Mm. Jag tror att du kommer starta den här Morrissey-podden också. Med Sufien dansar till musiken i åkallans virvel.
Just det. Ja, det. Ja, vi får hoppas.
Kan någon spå mig?
Ja, jag kan.
Det är väldigt mycket som är inledning i den här boken. Så det helst inte om den. Så att det inte blir så här, du kommer leva i 1300-talets Shiraz.
Ja, det vore ju en besvikelse. Mulla Magas. Okej, då ska vi se. Dikter. Här. All right. Säg stopp.
Stopp.
Och säg stopp.
Stopp.
Vad har gudfruktighet för samband med vällust?
Story of my life.
Vad har predikantens ord för sambands med lutans toner? Inte lyrans, men lutans. Mitt hjärta är utled på klostret och hycklarens kläder. För mig till magens kvarter och det klara vinet.
Men det här handlar ju om din roman.
Berätta mer.
Nej, eller jag inte. Tänker att jag inte ska berätta mer. Jag bara känner att det är helt uppenbart.
Jag har en roman som kommer ut i augusti nästa år. Faktiskt.
Jag tänkte samma som Rebecca.
Nu går vi vidare.
Det blev för privat med de här spådomarna.
Ja, nu går vi vidare till en riktig nyårsklassiker tycker jag. För det här är ju ändå en genre, eller hur Rebecca?
Ja, en genre som är förvånansvärt liten skulle mina efterforskare ändå säga. För jag började fundera när vi bestämde det här temat. Vad utspelar sig egentligen under nyår? Vad har nyår för laddning i litteraturen? Jul kommer jag enas på hur mycket som helst. Men nyår tyckte jag var betydligt svårare. Och då är nyår ändå liksom en så uppenbart symbolisk natt.
Och universell på ett sätt som julen inte är.
Ja.
Alla firar i någon form av nyår, även om det inte är samma datum.
Exakt.
Så nej, men varför precis. Finns det så lite litteratur kring det?
Ja, man hade kunnat skriva nästan vad som helst om nyår också. Varför har Virginia Woolf inte skrivit något om nyår?
Alltså, jag blev ju galen när alla de här amerikanska postmodernisterna inte hade gjort någonting om nyår.
Ja.
Pynchon and DeLillo, alltså ingen har någonting om nyår.
Är det för att det är lite för simpelt tycker de? Eller att det är det...
Jag vet, jag har en teori som jag kommer dra sen. Men det förklarar inte det. Men det förklarar varför det inte finns särskilt mycket innan dess. Som har med teknologi och tid att göra.
Vilken sexy läsplatta du har, Rebecca.
Den heter Remarkable, den är helt fantastisk.
Den är spons.
Den är faktiskt, ja.
Remarkable läsplatta på Unique Hotel.
Vad dricker vi? Kan vi säga det också när vi ändå är igång?
Vi dricker en flaska Perrier Jouet Belle Époque från 2014.
Den var väldigt, väldigt god.
Verkligen.
Ja, det var. Vad har du... Åh, oh, nej, stopp!
Oj, oj, oj.
Nu rinner det champagne i mitt jävla blomkvistlakan.
Ah. Det gör inte så mycket, men jag tänkte... Men det var ingen mobil, det var en snusdosa.
Ja, mitt exempel är Selma Lagerlöfs Körkaren. Och redan där så vill jag pausa lite grann, för jag har funderat på hur skulle ni uttala, för i vanliga fall... Om någonting som var karen så säger man karn. Körkarn. Men jag tycker att det känns absurt att uttala den här titeln som körkarn. Körkaren.
Karl, alltså kar eller hur man säger det. Alltså det är ett av de värsta ord jag vet. Så jag skulle aldrig, det är ett sånt ord som jag aldrig skulle säga.
Körkarn.
Nej, jag håller med dig Rebecca.
Du skulle också säga körkaren.
Ja.
Ja.
Affekterat, men bara för att...
Ja.
Körkarn låter som någonting annat.
Det är ändå på konstens område. Det är körkarn. Så okej, men jag ville bara ha en liten omröstning. Och då två la ner sin röst. Och,
jag la inte ner min
nej,
röst.
Förlåt,
det var bara att jag... samma som du.
Det var bara att jag inte... Det här är min syn på demokrati. Precis, jag fäste ingen vikt vid din åsikt. Så, en tyckte som jag, och det vill säga att det vann. I alla fall så är... Detta är en kort roman kan man säga av Selma Lagerlöf från 1912. Finns också som en film regisserad av Victor Sjöström.
Brukar den visas vid nyår?
Nej, typ märkligt nog inte. Den borde göra det. Alltså, det borde vara. Det är märkligt att Grevinnan och betjänten visas, men inte
Den bästa svenska filmen genom tiderna enligt tidskriften FLM 2 år i rad. Eller 2 omröstningar i rad.
Och jag ska säga att jag har deltagit i juryn båda gångerna och röstat på Körkaren som etta.
Ja,
för jag tycker att den är otrolig. Victor Sjöströms film.
Den är väldigt, väldigt bra.
Den är väldigt, väldigt bra. Det är alltså en svensk stumfilm och den utnyttjar hela stumfilmsregistrets möjligheter skulle man kunna säga. Och romanen, den fick ganska, alltså Lagerlöf var känd när den kom ut och så vidare. Det var inte ett av hennes förstlingsverk, men den fick ganska negativ kritik för att den ansågs vara simpel, karaktärsskildringarna ansågs banala.
Var inte den sponsrad av typ Tuberkulosförbundet eller något sånt?
Det vet jag inte, men det skulle inte förvåna mig. För det är lite den vibben. Alltså den är simpel, men det är också genremässigt. Skulle jag säga det är för att det är en saga. Jag skulle utgå från att en del av den negativa kritiken handlar om att man har försökt läsa den som en djupsinnig, psykologisk, realistisk roman. Det är det verkligen inte. Det är en fabel, det är en saga. Och som sådan tycker jag att den är strålande. Och den utspelar sig under nyårsnatten. Det var en stackars liten slumsyster som höll på att dö, är första meningen. En slumsyster är då en kvinna som arbetar inom Frälsningsarmén, som vid den här tiden hade så kallade slumstationer runt om i Sverige.
Det ordet har jag bara hört hos Horace Engdahl innan, i någon essä han skriver om att alla kvinnor har lite av slumsyster inuti sig. Och att de vill rädda män. Det är någon av de här senare böckerna. Jag hoppas inte jag hittar på det här. Nu har vi ju inte Viktor här heller som kan bekräfta eller förneka.
Det låter otroligt trovärdigt.
Det låter verkligen sannolikt. För det skulle jag säga är lite grann det som Körkaren handlar om. Att alla kvinnor har lite grann en slumsyster i sig.
Och det är makabelt då ändå att Selma Lagerlöf skriver det när hon själv inte verkar haft så mycket av slumpsister inom sig.
Nej, det har jag också tänkt på. Det är inte som när... Nej, vi klipper bort det.
Jag vill verkligen inte.
Det här är något. Ja, i alla fall. Nej, precis. Hur som helst. Den här slumpsystern som ligger för döden, hon heter syster Edith. Det är en ung kvinna. Och hon har lungsot. På nyårskvällen så ligger hon i olika dödsryckningar, i spasmer. Hon har den här krisen som det heter i Emilie Lönneberga. Men då och då så har hon ögonblick av klarhet. Och den här döende slumsystern, syster Edith, är en fruktansvärt god människa. I sitt döende så rosslar hon fram en sista önskan. Och runt hennes säng så är det den här modern och det är några andra frälsningssoldater. Och hon ber dem att skicka hit David Holm. David Holm är...
Det låter ju typ som någon samtida indie-kille som...
Eller,
som har smittat den med kondylom.
Deckarpolis, liksom.
Nej, jag tänker mig alltså Emma Bodarag.
Ja, precis, precis.
David Holm. Ja. Alltså, verkligen.
Vi har alla varit där.
Vi har alla varit där. Inte pratat mer om honom. Och David Holm viskar den döende. För det kan man också tänka sig att man drabbas av ruvelse på dödsbädden liksom, och då plötsligt så blir den här David Holm från Smålands nation som man träffade.
På fast det är ju hans fel att hon är döende också, eller hur?
Ja, så är det precis. För David Holm är då en form av luffare, en rumlare som syster Edith har förbarmat sig över under sin tid som frälsningssoldat. David Holm är liksom den värsta oduglingen i hela stan. Han har familj, han har fru, han har flera barn. De har han behandlat så illa att det är bortom alla gränser. Och han blir då indragen. Han skulle aldrig själv uppsöka frälsningsstationen, men då och då så hamnar han där på grund av att han är berusad eller de söker upp honom. Och syster Edith framkommer det senare på ändra eller andra sättet förälskad i David Holm. Det är kanske det som Horace menar också i sin essä, att alla kvinnor har inom sig att förälska sig i David Holm. Jag tror inte att det är sant, men syster Edith har det i alla fall, och det har man också sett i sin omgivning. Alltså människor som blir kära i en fullständigt hopplös missbrukare i hopp om att på något sätt kunna frälsa och att vara den som förstår. Sådär. För det här är, jag skulle säga, alltså skildringen av David Holm i Körkaren, det är inte det att man förstår att det finns ett hjärta av guld i den här hopplösa mannen, utan man betvivlar starkt att det finns någonting överhuvudtaget, för han är verkligen bara, det uppfattar jag som väldigt medvetet liksom. Alltså det är inte så att David Holm inger en sympati överhuvudtaget liksom. Och när syster Edith ber sina medsystrar skicka efter David Holm, så börjar de protestera inbördes, och de säger liksom, nej men han är bara helt värdelös, alltså han förtjänar inte att se den här goda människan i hennes stönd tillstånd. Och innan de har settled den här stridsfrågan så kommer nästa scen, kapitel 2 i Körkarlen. Då befinner vi oss hos David Holm och hans dryckesbröder. De har slagit sig ner i den lilla planteringen som omger stadskyrkan. Där sitter de och dricker öl och brännvin. Förut på kvällen har de hållit till på en källare, men efter stängningstiden har de satt sig ute i det fria. De vet mycket väl att det är nyårsnatt, och det är just för den skull som de har begivit sig in i kyrkplanteringen. De vill vara så nära tornuret att de inte kunna undgå att höra när det är tid att dricka det nya årets skål. Märk väl att de bor i en stad där allting stänger innan tolvslaget på nyårsafton. I alla fall så är det så här att David Holm berättar för sina dryckesbröder, som är väldigt anonyma, att han vill dra en historia för dem. Och då säger han så här: jag hade en gång en kamrat som blev sig alldeles olik på nyårsafton. Inte så att han på den dagen gick igenom några stora räkenskaper och var missnöjd med årsvinsten, utan därför att han hade hört talas om någonting farligt och hemskt som man kunde råka ut för den dagen. Jag försäkrar herrarna att han satt tyst och ängslig från morgon till kväll och inte såg åt en sup en gång. Han var inte ledsen av sig annars. Men att en nyårsnatt få ut honom på något sånt här litet skämt, det skulle ha varit lika så omöjligt som det vore för någon av herrarna att få dricka brorskål med landshövdingen. Jaså, herrarna undrar vad han var rädd för. Ja, det var inte lätt att få ur honom. Men en gång talade han ändå om det för mig. Men herrarna kanske inte önskar höra det i natt. Det känns ändå lite kusligt i en sån här kyrkplantering, så nog tör ha varit kyrkogård förr i tiden, eller vad tycker herrarna? De två landstrykarna förklarade naturligtvis genast att de inte vet vad spökrädsla är. Och han fortsätter: han var av bättre folk kommen, den här som jag talar om. Han hade legat och studerat i Uppsala, så han visste lite mer än vi andra, ser herrarna. Och vet herrarna att han höll sig sådär nykter och stilla på nyårsafton bara för att han inte skulle råka ut för något slagsmål eller någon olyckshändelse och komma och dö den dagen. Han brydde sig inte om ifall han...
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och... ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Han gick åt vilken annan dag som helst, bara det inte hände honom något dödligt på nyårsafton. För då, trodde han, skulle han bli tvungen att köra dödskärran. Dödskärran, upprepade de båda åhörarna på en gång med ett frågande tonfall. Den långa karen, det vill säga David Holm, som är mycket lång och välväxt, roar sig med att öka deras nyfikenhet genom att än en gång fråga om de verkligen ville höra historien, då de sitter där de sitter. Men de ivrar för att han ska fortsätta. Jo, den här kamraten påstod alldeles säkert, börjar han, att det ska finnas en gammal kärra av samma slag som bönderna brukar, då de körde in varor till torget. Men så förstörd att den aldrig borde visa sig på en landsväg. Den är så nedstängt av ler och så dammig att man knappt ser vad den är gjord av. Sen följer en lång beskrivning av den här kärran. Jag tänkte inte läsa hela. Men sen sträcker sig David Holm efter flaskan. Kanske mest för att åhörarna skulle få tid på sig att rätt besinna vad de har fått höra. Herrarna tycker kanske inte, säger han, att det här låter så märkvärdigt. Men se, nu är saken den att till de seldonen och de klena tömmarna finns det en körkar som sitter krokig och led i den trasiga kärrsitsen och kör den gamla hästen. Han är blåsvart om läpparna och gråblek om kinderna. Och ögonen är och dunkla som sönderslagna speglar. Han är klädd i en lång, svart, nerfläckad kåpa med en stor hätta som han drar ner över ansiktet. Och i handen håller han en rostig och slö lie på ett långt skaft. Och ser herrarna den mannen som sitter och kör med de där hopknutna tummarna. Han är inte någon vanlig körkar, utan han är i tjänst hos en sträng herre som heter Döden. Natt och dag måste han föra omkring i hans ärenden. Så snart som någon ska dö bör han vara till städes, förstår herrarna. Och då kommer han också skramlande i sin gnisslande gamla kärra så fort den halta hästen kan släppa fram honom. Och sen framgår det av berättelsen är det så här att varje nyårsafton så byts den här körkaren ut. Hans uppdrag är då alltså att köra fram till alla människor som dör under det kommande året och locka deras själar från kroppen in i dödsriket. Och detta medför också att hans tid är mycket längre än vår tid. Det vill säga det är liksom inte vad vi skulle uppfatta som ett år, utan det är flera tusen år. För liksom alla människor på hela jorden som dör ska körkaren hinna fram till. Men hans arbetspass är slut på nyårsafton. Och den första människan som dör vid tolvslaget, den blir den nya körkaren. Och när David Holm har berättat den här historien för sina kamrater så blir de så rädda att de börjar samla ihop sina saker, vad det nu kan vara, för att gå. Men så uppstår det en sista skärmyssling som är att de säger till David Holm att de har hört att syster Edith som ligger på dödsbädden kallar på David Holm. David Holm säger föraktfullt att dit kommer han inte gå. Och då blir de här dryckesbröderna så arga på David Holm att slagsmål utbryter. Och detta leder till att David Holm får blodstörtning och dör precis på tolvslaget. Varpå körkaren som är den här nämnda kamraten som själv dog precis på tolvslaget året innan, han som har studerat i Uppsala, då kommer han skramlandes med sin kära och inser att David Holm är den som ska ta över jobbet som körkar. Och sen är resten av romanen, novellen, då hur David Holm kör omkring på den här natten i släptåg som en slags liksom praktikant hos den innevarande körkaren hem till döda, bland annat då till syster Edith. Och då är frågan, kommer David Holm lära sig någonting av det han ser? Det är väldigt modellerat på Dickens A Christmas Carol, detta. Det vill säga han är i någon slags liksom limbo där han hör vad människor säger om honom. Och kommer det då bli så att David Holm på något sätt kan slippa undan sitt uppdrag som körkar? Eller är han dömd åt detta fasansfulla? Och det är en jävla fet bok, detta, tycker jag. Har ni läst den?
Nej, jag får lust att läsa den. Jag har inte gjort det. Jag är inget stort. Jag gillar inte Selma Lagerlöf så mycket.
Varför inte?
Jag tycker mycket om Gösta Berlings saga såklart.
Jerusalem?
Inte läst.
Det borde du verkligen göra. Det är hennes mästerverk tycker jag.
Ja, du brukar prata om den. Jag har inte heller läst den.
Men jag kanske ska börja med denna.
Ja, men den här tycker jag är... Alltså jag har inte heller läst så himla mycket. Jag älskar också Gösta Berlings saga. Som jag tycker är... Eller tycker, hur kan man inte tycka det? Men den är ju helt... magnifik, men den här tycker jag är så lysande i sin specifika genre. Alltså det är en saga och den här kritiken mot den som är att den är sentimental och att karaktären inte fördjupas, det är liksom, det faller helt platt. Det är fullständigt irrelevant.
Alltså jag tycker det stämmer för syster Edith som ju är en fruktansvärt platt karaktär. Men David Holm däremot, han är ju fascinerande. Och det är ju honom, alltså, som det är meningen att man ska identifiera sig med i den här berättelsen. Liksom. Det som Lagerlöf förmästerlig med i andra verk, som till exempel Jerusalem, är ju att hon lyckas visa något av en själv i alla karaktärer. Hon har en förmåga att sätta fingret på någon slags enkel livsmoral som ändå är så komplex i det levda. Alltså om man skulle skriva en filosofi baserad på Selma Lagerlöf så skulle det bli fruktansvärt banalt. Liksom. Men det är inte det moral i det levda handlar om. Det går ju inte att så här rationalisera till några enkla livsval eller whatever, utan det är ju liksom på något sätt. Ja, men med David Holm tycker jag ju så tydligt att så här, alla ögonblicken i hans liv när han har valt den enkla utvägen har varit faktiska levda ögonblick då han bara har varit för svag. Liksom. Och det kan alla känna igen sig i, även om man kanske inte har smittat en frälsningsalméas syster med tuberkulos. I alla fall inte jag.
Nej, tala för dig själv. Nej, men precis, det har man inte gjort. Och David Holm är också mycket, mycket nära att driva sin hustru till det som kallas, lite konstigt begrepp, men utvidgat självmord. Att hon är så desperat att hon under den här nyårsnatten tänker ta livet av sig själv och deras två gemensamma barn, för att hon orkar inte leva i detta liv som David Holm har åsamkat henne. Och det kan man ju inte heller i sig relatera till som något man har varit med om.
Men modern med det.
Ja, precis.
Som att hon då vill döda sig själv.
Nej, men hon är en med det som liksom är fullständigt, det är bara en deppig med det. Det är helt odramatiskt. Det är liksom, det finns ingen kraft i det. Det är knappt ens en hämnd, utan det är bara att hon vill bort och skona sina barn.
Men släpptes den här inför nyår, så som typ Dickens julnoveller brukade släppas vid jul?
Jag vet faktiskt inte, det är en bra fråga. För den är ju inte, alltså på sätt och vis tycker jag att det är märkligt att jag uppfattar den inte som en så kanoniserad nyårsklassiker. Mm. Egentligen, som sagt, den filmen visas ju inte på nyår.
För vad tänker du att den säger om nyår?
Jag tänker att den säger att nyår, alltså lite grann som den paganistiska midsommartraditionen, att nyår är ett tillfälle då membranen mellan tiderna och världarna är tunnare än vanligt.
Vackert.
Och det sker ett skifte. Någonting är förändligt. Man kan nå någonting som annars inte är tillgängligt. Det är ett vaktskifte.
Svenska nationalföreningen mot tuberkulos, läser jag här på Wikipedia, bad författarinnan att skriva propaganda mot sjukdomen. Lagerlöf hade själv personliga erfarenheter av tuberkulos genom sin syster Annas sjukdom och död 1879.
Alltså, hur kan man ha propaganda mot tuberkulos? Det är väl liksom, finns det någon som är för tuberkulos? Eller, jag tänker möjligen, det är väl propaganda mot alkohol kanske, med tanke på den här
alkoholismen. Ett annat samhällsproblem som diskuteras i boken spelade också en roll i Selma Lagerlöfs liv, eftersom hennes far, Gustav Lagerlöf, hade alkoholproblem.
Ja, men det makes sense, tycker jag. Och jag har förstått det som att nykterhetsrörelsen och kvinnorörelsen och arbetarrörelsen och sånt var väldigt lierade liksom, vid den här tiden. Att det fanns ändå.
På den tiden när alla goda krafter i samhället samlades kring en gemensam sak.
Som i gästabudet.
Men jag tror att det är just sånt här som har hållit mig från att läsa så mycket Selma Lagerlöf. Att jag känner någon sån aversion mot den här präktigheten. Så.
Varför gillar du inte sentimentalitet, Mikaela?
Är det en uppriktig fråga?
Ja.
Då ska jag citera Ragnar Strömberg som brukar citera en mening som han inte vet var den kommer ifrån, för det har han glömt, men han tror att den kan vara tysk. Sentimentaliteten är cynismen på semester.
Men det ligger det mycket i.
Ja, jag tycker bara det är helt sant.
Bara en cyniker skulle kunna säga så.
Men visst gillade du i något tidigare avsnitt vid Grand Central Station satt jag ner och grät?
Ja, men den älskar jag. Men den är inte sentimental, den är ju vansinnig.
Okej, nej, men ja. Jag fattar skillnaden att du gillar när sentimentaliteten dras till en gräns där den liksom tappar alla koncept.
Ja. När den sprängs av ett starkare libido.
Ja, men precis. Det är svårt att känna en enkel medkänsla med Elisabeth Smart och känna att hon är en person som gjorde bra val i sitt liv och bara liksom plågades av yttre krafter, vilket jag tänker är på något sätt en sentimentala tanke.
Absolut, men det är därför Edith, syster Edith, en helt ointressant karaktär i den här berättelsen. Och det är David Holm som är den fängslande karaktären, som i alla ögonblick av sitt liv har fattat fel beslut. Och ändå är en älskvärd person, för syster Edith älskar honom. Ja, hon, hon dör ju bokstavligen på
men
honom.
Men är inte det bara för att han är så lång och snygg?
Jag tror typ att det är det, för jag kan inte se någon annan förklaring. För jag förstår att syster Edith är ju liksom en inkarnation av den kristna tanken att alla förtjänar frälsning och kärlek. Inklusive...
Som du, så som antikristen, vet är osann.
Nej, men jag tycker att den är sann. Det är bara att jag själv inte inkorporerar den, och jag är glad åt att det finns... Fast jag är typ inte det. Liksom. Jag tänker, om det hade funnits någon som syster Edith, så hade jag tyckt att på något plan att den personen gör rätt. Men jag, liksom de flesta människor, är inte förmögen att på ett omedelbart känslomässigt plan känna det. Och jag tycker också att det är ett problem att kvinnor tar på sig den här rollen i relation till David Holm. För att...
Du menar oknullade tjejer som dör för sina idealiserade alkoholistmän?
Ja, eller knullade tjejer som dör för sina idealiserade alkoholismen. Alltså liksom knullet tror jag inte det är en bärande faktor här. Men,
nej, men det är åtminstone, om man hade fått åtminstone det, så hade man ändå kunnat förstå syster Edith på ett annat plan.
Ja, absolut. David Holm då.
Ja.
Ja. Ja, för det tror jag hade kunnat vara en stor upplevelse. Verkligen. Men det har
sex
också räckt med det. Ja, det tror jag. Inte vilken kväll som helst. Alltså, han måste ju vara i någorlunda skick. Liksom. Men
just nyårsnatten.
Verkligen inte. Verkligen inte, för hon träffar också David Holm på nyårsnatten det föregående året. Och då kommer David Holm, eller han skickas in på något sätt. Han är jättebrusad och däckar i liksom en fyllecell, eller vad det nu heter. Och hans rock är trasig. Och då sitter syster Edith uppe i nollgradigt väder hela natten och lappar och lagar hans rock. De andra frälsningsarmésoldaterna ber henne att gå och lägga sig, och liksom den där släppte där, det är ändå David Holm, och liksom han kommer ändå inte uppskatta det där. Men syster Edith, hon, nej, för henne är detta en handling av gudakärlek, men också, som det föreslås ju då aktivt i körkaren, av kåthet. Alltså hon är intresserad av David Holm.
Vadå, står det i texten?
Det utbryter liksom en kontrovers mellan...
Det är en parafras, Mikael.
Nej men alltså ändå, det står en frälsningssyster säger till en annan att, men hon var ju kär i honom, hon är ju kär i David Holm. Och den andra säger liksom, nej, det kan inte vara sant. Men jag skulle ändå säga att jo, det är kontentan, att Edith var faktiskt kär i David Holm. Edith var mycket, mycket förälskad.
Och när... Det är typ hans rock som ger henne tuberkulos också, va?
Ja,
att för att hon har visat... skrivs fram så att den är smittsam, eller någon är så här, åh, håll inte på så mycket med hans kläder, typ.
Precis,
och så sitter hon där i kylan. Och...
Exakt, det föreslås att hans rock kan ha smitta, och sen så står det att hon har inte varit frisk på hela året. Hon har varit sjuk sen den här nyårsnatten då hon lappade David Holms rock. Och sen så är det så att 1 januari, när David Holm kvicknar till och kommer för att hämta sin rock, så tar han på sig den och så ser han syster Edith i ögonen, och så river han upp alla sömmar. Han river upp fickorna, han river bort knapparna som hon har suttit dit, och han säger till henne att jag föredrar den så här.
Åh, det är så grovt.
Det är
riktigt grovt.
Så jävla grovt. Och syster Edith, det beskrivs också hur hon ser på honom med en sån, liksom, sån kärlek och sån förväntan, och sen så förbyts det i total ångest när han utför den här handlingen.
Och precis ett år senare ligger hon döende.
I hans tuberkulos. Men hon älskar David Holm. Fortsätt.
Men det är det här som är så magiskt med nyår också. Alltså det här med att precis ett år har gått. Och man kommer ihåg vad man gjorde exakt samma tid förra året.
Liksom. Ja, det där är precis det där tycker jag om. Att ha den formen av datum, och också på, som det är på nyår, att man har klockslaget. Man vet exakt.
Vad gjorde ni förra nyår?
Ja, tvillingarna.
Men inte klockan 12.
Nej, inte klockan 12. Jag var på
ungefär
en
här
middag där vi faktiskt åt rysk kaviar som någon hade köpt av en rysk smugglare, och drack champagne och andra rusmedel. Och sen kom jag ihåg att vi gick vidare till en fest och jag skålade med två andra tjejer om att 2022 skulle vara året då vi blev gravida. Och vi alla har fått barn nu. Mm. Det tycker jag är lite fint att blicka tillbaka på.
Mm. Verkligen, otroligt. Och du blev ju gravid med besked.
Ja,
genast.
Blev de andra det också?
En av dem hade hållit på med IVF ett tag faktiskt. Så det var inte, hon var lite så här, ja visst, vi kan ju skåla för det liksom. Men hon blev mamma för en vecka sedan.
Ja. Jag var på, just för att min hund är då så rädd för fyrverkerier, att mina sex senaste nyår har tillbringats på flygplatser. För att det har visat sig, vi har försökt med lite andra saker också, men vi har åkt ut på landet och sådär, men det är inte tillräckligt isolerat. Det enda som är idiot säkert är flygplatshotell. För att man får inte skjuta fyrverkeri så nära flygplatser, och hotellrummen på flygplatser är ljudisolerade. Och därför så gör vi alltid det. Så jag var i terminal 1 på Frankfurts flygplats förra nyår, och så var jag inne själv ett par timmar i Frankfurt, försökte hitta någon bra restaurang, misslyckades, drack ett glas.
Med din hund?
Nej, han var på, nej. Jag lämnade honom. Han var på flygplatshotellet. Men jag åkte in till Frankfurt, där jag tyvärr inte känner någon. Så det var liksom, för annars så har jag firat de här flygplatsnegården oftast liksom med en partner eller med en vän. Eller så har jag liksom varit i en stad och då har jag åkt in och gått på en fest och sånt. Men nu så var jag helt ensam. Och så åkte jag in till en stad där jag inte känner någon.
Fan vad starkt.
Ja.
Big Dick Energy alltså.
Tack, tack. Men jag somnade ju klockan 11. Och det var mitt första missade tolvslag faktiskt. Vad gjorde du, Agri?
Jag var i det här rummet. I rummet, precis. Så jag gjorde ju ingenting.
Vad gjorde du, Michaela, förra tolvslaget?
Jag ljög för mina vänner och sa att jag var sjuk. Och så var jag bara hemma i min nya lägenhet. Ensam. Men jag var vaken till 12 i alla fall. Men direkt efter 12 så gick jag och la mig, tror jag.
Det tycker jag också är big dick energy. Ju,
ja, investerar med väldigt mycket positiv energi.
Mm. Jag tycker väldigt mycket om den. Men så var det också då, för då var det att jag hade ställt in för att jag var inte på humör, och jag hade varit på så dåligt humör hela hösten. Och så sen då när jag vaknade upp 1 januari så tänkte jag att men nu får det vända, nu får jag skärpa mig.
Hörrni, nu börjar det bli dags att öppna nästa flaska och gå vidare på nästa exempel, som jag tror är Michaelas.
Ja, och jag ska tala om Michel Houellebecqs kortroman eller långnovell Lanzarote. Har ni varit på Kanarieöarna?
Ja. Tyvärr. Jag har varit faktiskt på Lanzarote till och med.
När var du där?
Jag var där på jul. Över jul för kanske 8 år sedan, när min dåvarande pojkväns morfar fyllde 90. Han lever fortfarande, ska jag säga, och är vi tämligen god vigör.
Jag har faktiskt firat 9 år på ett all-inclusive på Kanarieöarna.
Är det sant? Vilken Kanarieö?
Jag minns inte ens.
Men med din familj, inte vuxen?
Nej, med ålder. Vänner.
Med vänner, frivilligt.
Så det här borde jag ju minnas. Vi var ett gäng på 6 personer, 3 dubbelrum. De åkte till ett all-inclusive och drack jättemycket gratis Castillo de Gredos ur tapp. Och spelade tennis på den här anläggningen och gick och badade och liksom, ja, det kändes väldigt, nu så här i efterhand känns väldigt ungt.
Och du har också varit där, Agri?
Jag har varit där med föräldrar en gång, det var några dagar och det var lite tråkigt.
Jag har varit på Fuerteventura.
Det var en intressant beskrivning. Jag kommer inte be dig utveckla.
Nej,
det var lite tråkigt. Jag hörde att det inte tråkigt. Var liksom... Nej. Nej.
Okay. Jag var på Fuerteventura när jag var...
Där har vi också, tror jag.
Ja. Det är ju Lanzarotes grannö. Där var jag när jag var 8 år gammal med min familj. Jag tror jag var 8. Och de är ju kända för sina stora sanddynor. Och ändå åkte vi ut till sanddynorna. Och då hade jag en sån riktig Houellebecq-upplevelse. Att jag gick ifrån familjen lite för att jag liksom tyckte det var roligt att springa runt i de här sanddynorna eller något sånt där. Och då springer jag rakt in i en nudistkoloni. Och får liksom panik och fattar ingenting och undrar varför alla är nakna. Och springer tillbaka till mina föräldrar och är jättearg. Men, jo, den här boken Lanzarote, den kom vid millennieskiftet ungefär, tror jag. Jag har Jag har inte sett originalupplagan, men originalupplagan är med bilder som Houellebecq har tagit från Lanzarote.
På en sån här engångskamera typ.
Det vet det jag inte, varit eftersom jag inte har sett
det
dem,
är, men... Tänk Sebald, alltså rätt suddiga...
Polaroidbilder.
Ja, men precis. Sen vet jag inte om det finns någon i färg. Jag har inte, men den jag har hört om i så här, så grainy, svartvitt.
Det här är ju också då den första bok jag... För jag har ägnat året åt att lära mig franska bland annat. Och det här är den första bok jag läst på franska. Och det gjorde jag i somras. Och höll på att smsa Rebecca hela tiden. För att jag... Det var liksom... Då kunde jag så dålig franska i somras när jag läste den. Så att... Det var liksom att jag kunde läsa hela passager. Och så var det som att... Det var så många ord jag inte förstod, så att så jag förstod liksom inte vad som hände, och så sen när jag lyckades översätta då, så blev jag liksom oj. För då var det ofta något väldigt väldigt grovt som hände, för det är liksom det är grövre Houellebecq om man säger så, och så höll jag på att skicka massa franska glosor till Rebecca hela tiden.
Jag lärde mig också tack vare Michaelas sommar, så lärde jag mig många nya bra könsord på franska.
Bon chat och sånt där och, ja. Men det handlar om en, ja, det är liksom en typisk Houellebecq-roman på många sätt. Det handlar om en man i 40-årsåldern som boken inleds med att han i slutet av 1999 går in på en resebyrå för att han vill ta kataloger där som han vill ligga i soffan och kolla på. Inte för att han tänker åka någonstans, utan bara för att han tycker om att göra det. Men då blir han tilltalad av reseagenten. Och då tycker han att det är så pinsamt det han håller på med, så att han kan liksom inte avvisa henne. Och hon börjar då försöka sälja på honom en resa. Och så säger han så här, nej men jag har inte så mycket pengar. Och då säger hon, men du kanske kan åka till Marocko. Och då säger han, nej, jag kan inte åka till ett muslimskt land. Och så säger hon, du kanske kan åka till Senegal. Och då säger han, nej, jag är inte intresserad av att knulla. Och då blir hon lite chockad och säger hon, men bra, du kan åka till Lanzarote. Och då har ju liksom det här samtalet har ju redan blivit så pinsamt, så då säger han ja. Och det som jag förstår det från den här boken, och också vad jag erfor när jag var på Fuerteventura, det är ju liksom att det är ovanligt att fransmän åker till Kanarieöarna. Det är inte där de väljer att semestra, utan det är ju människor från Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien.
Vi som har ett desperat behov av solljus.
Ja, men i alla fall, då ska han åka till Kanarieöarna den 9 januari. Det jag tänkte läsa, det är precis innan han åker, för det är själva nyårsafton då, och det är ju också då millennieskifte. Och det här har jag översatt jättesnabbt idag. Det kommer en riktig svensk översättning på Ellerströms som säkert kommer vara mycket bättre än det här, så liksom låter inte avskräckas om detta låter dåligt, för att boken är bra. Mitt nyårsfirande 1999 var inte bra. Jag försökte koppla upp mig på internet, men jag misslyckades. Jag hade precis flyttat och jag tror att man måste installera om modemet eller något sådant. De fruktlösa försöken tråkade ut mig snabbt. Jag somnade kring klockan 11. Ett modernt firande. Jag hade valt att resa den 9 januari. I Gång H på Orly, som precis hade döpts om till Relay, köpte jag flera tidningar. Passion Gliss bjöd ungefär sitt vanliga innehåll. Paris Match ägnade flera sidor åt en bok av Bernard Henri Lévy om Jean-Paul Sartre. Le Nouvel Observateur upptogs av ungdomars sexualitet och Prévert's 100-årsjubileum. Vad det gäller Libération återkom den än en gång till förintelsen, vikten av att minnas, det smärtsamma uppgrävandet av Sveriges nazistiska förflutna. Jag tänkte att det verkligen inte var mödan värt att byta århundrade. Vi hade inte bytt århundrade dessutom. Det var åtminstone vad som påstods av en lingvist som jag hade sett på Sassi Discut kvällen innan. Det verkliga bytet av århundrade och därtill årtusende skulle inte ske förrän 2001. Om begreppen lästes bokstävligt hade han förstås rätt, men det var tydligt att han mest sa det för att irritera Delarue. Felaktigt eller inte så började 2000 med två och hela världen kunde se det. Och det här, sen så är det liksom att han kommer till Lanzarote och det är ju en ö där det inte finns... Nu kommer min vän som är trädgårdsmästare bli väldigt arg på mig om man hör det här. Men det är ju en ö där det inte finns någonting. Att det är liksom ett väldigt kargt landskap, det är ett vulkanlandskap. Och det är liksom motståndet till det här tjatet som jag tänker att den här passagen skildrar. Att man är liksom hemma, ensam, känner inte av nyår på något sätt. Och sen så utsätts man för liksom massa media som håller på och tjatar om nyår. En vecka senare så är nyår glömt i media. Allt är precis som vanligt. Tidningarna handlar om samma saker. Men på
jag som har varit på Lanzarote kan bekräfta den här bilden. Det finns varken klimat eller tid.
Nej.
Det är därför svenskar åker dit. För att glömma årstidernas gång.
Och det finns heller inga kulturminnen för att det var massa jordbävningar. Och då är det ändå på något sätt som att i berättelsen så uppstår det en tanke om att men, något nytt kanske ändå kan ske. Och så lär han känna en belgisk man, Rudy, som är liksom som den mer extrema varianten av en Houellebecq-karaktär. Alltså någon som är liksom totalt deprimerad och totalt utan hopp. Och så lär han också känna dem... ett tyskt lesbiskt par som heter Pam och Barbara och som har väldigt stora snygga bröst och som då bjuder in den här jagfiguren till att ha sex med dem hela tiden. Och då har...
Tackar han ja upprepade
gånger? Ja, han tackar ja.
Det är ju Houellebecq-lirare, kan du tacka ja.
Det är ju Houellebecqs böcker, tänker jag, som lesbiska par beter sig på det här viset.
Precis. Fast det är också att det är någon passage innan så här att jag älskar ju lesbiska par, men de vill ju aldrig umgås med mig. Och så sen så händer det här då, som aldrig händer i vanliga fall, på Lanzarote. Och...
Det här hände aldrig mig i Fuerteventura, så att säga.
Men då är det liksom... den här oroande figuren Rudy som också blir erbjuden belgaren att delta i orgierna, men han vill inte. För han säger att han har liksom haft en fru och när deras äktenskap var på upphällningen så försökte de liksom med att gå till olika sexklubbar helt desperat och han säger liksom att men det är ingen utväg, det hjälper inte i längden, det funkar inte. Så han vill inte vara med. Och på ön rör sig också en sekt som finns i verkligheten. Jag vet inte vad de heter på hur man säger på svenska. Raeliter eller något sånt där.
Raelien.
Ja, precis.
Visst är de med i någon annan Houellebecq-bok också?
Det kan nog stämma.
Tror det.
Ja. Och de anser ju då, det är en ateistisk religion som anser att människan är skapad av utomjordingar för flera miljoner år sedan.
Det är inte scientologer.
Nej.
Nej, nej. Utan de här utomjordingarna heter Elohim. Och
lite Herren. Kristet ändå.
Ja, det får man ändå säga.
Ja, men de menar att olika profeter inom alla religioner är liksom skickade av Elohim för att förbereda människan på det Elohim ska avslöja så småningom. Men de menar också då att efter bombningen av Hiroshima så gick mänskligheten in i ett nytt tidevarv. Så de har sin tideräkning från 1945.
Tycker du det låter ganska rimligt?
Ja, och det är då ett tidevarv av apokalyps där mänskligheten bara försöker förinta sig själv.
Berätta mer.
Fortfarande rimligt.
Ja, det är absolut. Nej, men man känner sig sugen.
Ja. Men...
sugen är nog inte ordet jag skulle använda, men absolut, Rebecca, you do you.
Nej, men sugen är bemärkelsen en bra eftermiddag på Wikipedia.
Absolut.
Ja.
För att blotta mina laster.
Ja, men Pam och Barbara och huvudpersonen bestämmer sig för att de ska försöka skaffa ett barn tillsammans och leva i någon slags queer idyll.
Sluta titta på mig, jag är inte queer längre. Jag har bara utforskat queervärlden i mina romaner, för att citera Ulrika Knutsson.
Och Rudy då väljer istället att gå med i den här sekten. Ska jag avslöja hur det slutar? Eller?
Ja.
Ja. Alla lyssnare som inte vill veta får...
Alltså om man bryr sig om spoilers så ska man lyssna på en annan podcast.
Ja, det slutar då med att jag berättar den och Pam och Barbara skiljs åt på flygplatsen med löften om att se snart igen och träffas och skaffa barn och bla 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 bla. De hörs aldrig igen. Och den här Rude då blir föremål för en stor pedofilskandal i sekten. ungefär vid nästa nyår. Så att, ja. Moralen är på något sätt att det går inte att skapa sig ett nytt liv. Det går inte.
Jag älskar Colbeck. Ja, det, ja. Så här, jag älskar författarskapen med en sammanhållen motivkrets.
Ja.
De som skriver ungefär samma sak hela tiden. Med mindre variationer. Och det här är ju varannan bok Colbeck har skrivit i princip.
Nej, det är det som är så hemskt med Förinta. Att där blir han, där överger han på något sätt.
Det är en feel good.
Ja,
det är Colbeck som gör feel good.
Ja, det är otäckt.
Det är... Jag var glatt överraskad. Sen tror jag att alltså, den funkar ju inte, den romanen. Den har massa saker som inte... drömsekvenser och 700 sidor av tjafs. Och politiken där funkar inte alls. Mm. Men jag tyckte ändå det var roligt. Alltså, om någon kan få unna sig lite feel good så är det väl Michelle Houellebecq.
Men varför har han skrivit den här? Är han kär? Eller så har han en ny tjej? Eller?
Han gifte ju sig för några år sedan. Det var också då han började se mer städad ut. Och det är ju mycket så här... Alltså, den nya romanen är mycket så här... sex på dödsbädden typ, alltså verkligen skildringar av sex.
Titta varandra i ögonen och...
Tror ni att lycklig kärlek är dålig för ett författarskap?
Nej, det tror jag inte.
Det beror på tematik.
Att man som författare blir lite fördärvad av att vara lycklig.
Nej, det tror jag inte.
Nej, jag tror inte det heller. Jag tror att man arbetar bättre om man är lycklig.
För Gertrude Stein gick det ju bra till exempel.
Ja, jag tror att det går bra för många. Alltså att man får en annan stabilitet och man kan fokusera mer på det man håller
Iris
på med.
Murdoch.
Ja.
Men
jag tänker om jag får psykologisera Houellebecq lite, jag tycker inte man ska psykologisera människor, men så tänker jag att det är liksom...
Men du är ändå vår huspsykolog i SCB.
Ja. Men det är liksom, det är som att läsa en bok av en människa som försöker ta sig an döden och det faktum att han själv ska dö, men inte riktigt våga göra det fullt ut, och därför så skriver han in massa sentimentalitet och att det liksom finns massa saker som kan trösta en när man är döende, till exempel en fru som man har det bra med.
Bara att karaktären tackar nej till typ 2 sexarbetare i Addis Abeba och väljer att inte ha sex med prostituerade,
det är ju
för en Houellebecq-roman är ju sjukt.
Fast han råkar ju sen ha sex med sin...
Lite incest blir det, precis, av misstag.
Sin systers dotter som är prostituerad, ja. Så det är ju ganska mörkt.
Men skönt att höra ändå, för oss som inte har läst den här, att det ändå finns vissa element som kvarstår.
Det finns jättemycket som är intressant, men som helhet. Men för att återkomma till din fråga, Lyra, jag tror att när ett författarskap är så kopplat till en tematik som Houellebecqs till exempel är... om Houellebecq skulle bli lyckligt förälskad så tror jag inte det skulle vara bra för hans författarskap.
Nej, det är sant. Det är omöjligt att tänka sig på spaning efter en tid som flytt av en prost som hade blivit lyckligt kär också. Det berättar jag ett framstår också som så lat att han aldrig hade producerat text om det inte hade varit för hans olyckliga kärlek.
För jag tycker ju Houellebecqs, det finns väl en fransk avhandling om det också tror jag, men jag uppfattar ju hans tidigare böcker som väldigt, väldigt romantiska. Men det är ju liksom bara som en liten, liten reva i texten. Men här så försöker han aktivt skriva fram det och då fungerar det inte.
Nej, men
precis. För det, så ser jag Houellebecq som att han är på samma sätt som Thomas Bernhard är en romantiker. Alltså cynismen dras så långt som den på något sätt måste för att romantik ska bli möjligt.
Så det är väl samma sak som gäller egentligen för alla författarskap, att om man försöker producera någonting av en avsikt så blir det liksom inte bra. Så om man tror att man ska producera någonting för att ära sina relationer eller liknande, eller för att ära sina barn eller sitt fosterland eller gud vet vad, så blir det inte väl lyckat. Liksom. Men om man i grunden är lycklig, det är någonting annat. Mm.
Ja, men jag tycker att det är väldigt svårt att säga. Sådär som man kanske tänkte när man var yngre, att en författare ska leva på ett visst sätt och så vidare. Jag ser liksom inga riktiga generella mönster. Det finns de som är vad jag skulle tänka är olyckliga eller liksom psykiskt sjuka eller lever i svår fattigdom som skriver fantastiska saker. Det finns de som har ett mycket välförspänt, borgerligt, harmoniskt liv. Vad det ser ut som skriver fantastiska saker. Det finns de som har både det ena och andra och kanske på vissa sätt genomgår en personlig kris. Alltså det är liksom, det finns inga generella regler.
Det finns till och med de som är dumma i huvudet och de som är högintelligenta. Och inte ens det verkar utgöra någon regel för om de producerar god eller dålig litteratur.
Nej, det finns inget recept som funkar i alla...
Men jag tror faktiskt att det här med tematik spelar roll. Det är som typ hiphoppare som blir världskända för att rappa om liksom livet. Typ 50 Cent som bara, jag blev skjuten 9 gånger. Ja, men sen blir han multimiljonär och köper aktier i typ något vattenbolag. Då kan han inte rappa om den erfarenheten längre. Då är det borta.
Säga alltså att vattenbolag är antagligen en väldigt bra investering för framtiden. Ja,
han var ju smart.
Eftersom det kommer vara vattenbrist i stora delar precis. Av världen efter klimatkrisen.
Dagens investeringstips.
Exakt, jag tänkte. Gästabudet aktietips här.
Men det jag tycker om med Ulbeck är ju att han är inte de som liksom avfärdar hans författarskap som nihilistisk. Han är ju inte det. Hans karaktärer söker alltid en möjlighet till någonting, till någon sanning. Vare sig det är sexklubbar i Thailand eller typ underkasta sig islam eller vad det är, att det finns en utväg från den västerländska mannens tillstånd. Och sen kommer det nästan alltid till slutpunkten att karaktärerna tar livet av sig för att det går inte. Men hoppet finns ju alltid där i någon form, vilket jag tycker är en... Jag tror att det är det som ger berättelsen sin drivkraft någonstans. Mm. Att det är inte bara mörker hela tiden.
Ja, men verkligen. Redan i debutromanen, det är min favoritroman av Houellebecq, Konkurrens till döds, då finns det liksom någon passage mot slutet när då är liksom huvudpersonen verkligen helt slut, han är intagen på psykiatrisk klinik, och så finns det ändå liksom en jättevacker passage om kärlek, och då är det ju ändå liksom som att kärleken finns kvar som hopp på något sätt, men i Förinta blir det inte så bra, och men Lanzarote är inte så mörk för att där jag-berättaren är ovanligt nonchalant i Lanzarote. Han är liksom lite mer av en betraktare som roas av allting han ser.
Vill du säga något mer om hur den här romanen hanterar nyårstematiken?
Ja, just
och med,
det.
Och millennieskiftet just, ja. Som är i sig intressant.
Nej, men det jag tänkte på när jag valde den, det var just det här tanken om att alltså, det följer liksom någon tanke med nyår om att nu ska det bli något nytt. Och ännu mer med millennieskiftet.
Då det fanns den här rädslan för att alla system skulle slås ut. Kommer ni ihåg det här?
Millenniebuggen. Min pappa som är programmerare pratade mycket
om det. Men det är också otroligt. Med att
min pappa är också, han är IT-tekniker. Det var verkligen...
Det var ju en sann rädsla. Alltså, det var ju för att folk jobbade väldigt hårt att det inte blev kaos.
Ja. Men det är antar att det är därför han skriver att han ville koppla upp sig på internet inför tolvslaget.
Som någon som bodde i Paris under just det året. Vi var ju väldigt, väldigt långt efter vad gällde internet. Alltså det sög. Mm. Och när man flyttade så var man tvungen att ringa upp bolaget som hette något dumt namn med massa vokaler, Doobidoo eller någonting sånt. Det var strul med internet. De uppfann Minitel på 70-talet och tänkte att det här räcker för oss. Så det känner jag som en väldigt tidsenligt korrekt betraktelse.
Är det bara så att koppla upp sig på internet? Det är så gammal spaning liksom, men att internet var ju verkligen en plats. Internet var inte en närvaro i allting.
Ständig, ja.
Att man satte sig vid internet.
Ja.
Och det tog sin lilla tid.
Jag tänker att i alla fall att jag valde det här exemplet för att det är liksom den här föreställningen om att något nytt ska följa med det nya året. Och så gör det inte det. Och så kan man liksom försöka liksom forcera fram något eller skapa sig något, och det kan man liksom inte heller göra, det funkar inte heller, och det går liksom väldigt fint i boken liksom som ett parallellt spår med liksom naturen och naturens långsamhet,
vulkaner och så vidare.
Ja, precis, både liksom naturens kraft och långsamhet, och Och jag vet inte, jag tänker att det jag brukar ju inte tycka om när böcker har en sensmoral, och det kanske boken inte har i sig, utan att det är jag som läser in en sensmoral. Men jag tycker ändå om den tanken att man kanske måste låta saker hända. Man kan inte bestämma att saker ska hända.
Det är som, det är typ Magic Mountain där det står någonting
Bergtagen
om att...
Bergtagen på svenska.
Är det så den heter? Mm. Bergtagen. Att naturen inte bryr sig om våra nyår. Att nyår är en mänsklig grej och att naturen fortsätter som den gör och liksom är helt ointresserad av det vi fäster vikt vid.
Nu tar Jesper en liten paus.
Kocka återkommer... Jossa först bara. Att jag tror att Bergtagen heter Trollfjället på norska.
Fantastiskt.
Okay, det är det bästa.
Thomas Mann på norska till alla lyssnare där ute.
Då önskar vi tills vidare en god jul och ett gott nytt år. Så är vi tillbaka.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.